Vargarna ska nog hålla sig borta från människorna.
Fint är det att se det, men att inte skulle behöva riktigt så här nära. Inte?
Det har varit en jämn utveckling mot ökande vargstam som kanske ännu har lite accelererat de senaste åren.
Det var två döda och fick vi avliva några stycken.
Vad hoppas du ska hända nu då från myndigheternas sida med tanke på att det rör sig en varg i era områden?
Ja, det måste bort.
Trots att vi bara har mellan 300 och 400 vargar i Finland är vargen ständigt närvarande i den offentliga diskussionen. De senaste 20 åren har vargen etablerat sig nära bebyggelse i till exempel Åboland och i Västnyland. Ingen människa har kommit till skada, men rädslan är stor. Så varför är vi så rädda för just vargen? Det ska vi prata om den kommande kvarten här i Nyhetspodden idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Maria Johansson som är professor i miljöpsykologi vid universitetet i Lund. Ingen räddar för vargen här, vargen här, vargen här. Ja, det var ett tag sedan man trallade så i till exempel Åboland, Raseborg eller Kyrkslätt. Flest vargar finns det nu i egentliga Finland med uppskattningsvis 110 individer i trakterna kring Åbo, Salo och Pargas. Vargen har etablerat sig både för att den är helt fridlyst, alltså strängt skyddad enligt EUs habitatdirektiv, och för att det finns mat i trakten. Hur många mumsiga vitsvanshjortar som helst hoppar till exempel runt längs skärgårdsvägen, det har Pargasborna länge kunnat konstatera. Men hjortar och rådjur lockar också vargen. Vargen har visat sig vara anpassningsbar i bebodda trakter. Den har stora revir och den rör sig helt ogenerat över gårdsplaner. Vargen tar får och nu och då en hund. Barn som väntar på en skolskjuts har sett varg på nära håll i Loimaa. I Kyrkslätt fångades en till synes förvirrad varg på video mitt i trafikljusen i höstas. Och troligen samma individ nosade på hundar och följde efter en man och hans hund ett hundratal meter. För den vargen utfärdades ett jaktlov, men den flydde in i skogen och lovet har nu löpt ut. Förstår du oron som människorna känner, miljöpsykolog Maria Johansson?
Ja, men det gör jag absolut. Och det är någonting som vi har sett i många av våra forskningsprojekt här under de senaste 10 åren. Och vad vi försöker förstå med våra forskningsprojekt handlar ju mer om vad är det i den här situationen som ger upphov till känslan. Och från ett miljöpsykologiskt perspektiv så blir det väldigt intressant att förstå vad är det människor reagerar på i sin omgivning som gör att känslorna uppkommer. Och när vi tittar på de studierna som vi har gjort i Sverige då, så ser vi att oro och rädsla för att möta på en varg. Ja, men det handlar det att man kan känna att man blir själv sårbar i situationen. Och det kan ju också handla då om att man ser att ens barn är sårbart eller ens tamdjur, husdjur är sårbara. Och i den här sårbarheten då ligger det att man kan känna att man kan bli utsatt för en fysisk fara, att bli skadad. Det handlar också om i vilken mån man kan predicera, vet hur djuret kommer att agera, vad man kan förvänta sig av djuret och man kan läsa av det, förstå det. Och det handlar om hur man själv reagerar i den här situationen. Om jag vet hur jag reagerar när jag upplever att en fara, i det här fallet en varg, det kommer nära mig. Och i och med att det handlar om människors tankar kring den här situationen så behöver inte det ha så mycket att göra med den faktiska risken som man pratar om på en expertnivå, hur många angrepp eller som har varit och så vidare. Så det är en del i den här känslan. Vad vi har sett i studierna i Sverige, en annan del av den här känslan, det handlar om i vilken mån man känner en tillit till myndigheterna och hur myndigheterna agerar i situationen. Och då framförallt vad vi kallar för social tillit. Vi ser de människorna som representerar en organisation. Och man känner att man har en god kommunikation, en god relation med den här personen som representerar myndigheterna.
Så att man litar på dem då?
Ja, precis. Och så ju mer sårbar man känner sig och desto mindre tillit till personer som representerar myndigheterna, desto större tenderar den här känslan av att oro att vara i situationen.
Mm. Så en rädsla är inte irrelevant?
En rädsla är aldrig irrelevant ur den enskilda personens perspektiv. Därför att det finns alltid tankar som bakom att man reagerar eller man känner någon form av förändring i kroppen som gör att man reagerar med den här känslan. Däremot om man sätter ur ett samhällsperspektiv och börjar titta mot ja, men vad är de faktiska riskerna i den här situationen, då kan det ju framstå som att det liksom inte matchar så väl med känslan och riskerna. Men ur individens perspektiv så är den rationell.
Vad kan man göra för att handskas med sin rädsla?
Vad vi kan se när det handlar om vargen så handlar det mycket mer om det här med mina egna erfarenheter och tankar i situationen. Det vi säger är kognitivt laborerat, att vi har tänkt, reflekterat, sätter det i förhållande till våra värderingar, attityder och så vidare. Och om man då ska jobba med sin oro och rädsla så måste det alltid handla om att den här personen själv, att man är motiverad till det. Att man upplever att det här är en oroskänsla som man vill jobba med. Om man är motiverad till det så har vi tittat på ja, men vad betyder det här med att myndigheter kanske eller andra organisationer ordnar informationsmöten. Vi har testat att människor har fått tillgång till någon form av ljudskrämma som skulle skrämma bort ett djur. Vi har jobbat med att ha någon form av guidade vandringar, det vill säga att man är ute i den terrängen, i det här fallet med björn, och har en guide som är erfaren och vet hur man ska bete sig i naturen. Så vi har testat lite olika sådana här varianter.
Funkar de?
I varierande grad skulle jag säga. Att det här att bara ha tillgång till en ljudskrämma, det funkar inte så bra. Det är till och med så att människor nästan upplevde att de var lite mer oroliga efteråt. Informationsmöten kan fungera, speciellt om man tycker att i det här fallet de myndighetspersoner som presenterar informationen, att de gjorde det på ett trovärdigt sätt, att man litar på den informationen som gavs. Och när vi jobbar med de här guidade vandringarna så fokuserade vi mycket mer på de här andra aspekterna som jag var inne om, vad som ligger bakom oro och rädslan. Inte bara det här, är det här en fara eller inte en fara? Utan också hur kan jag förstå djuret? Hur beter sig djuret? Så kanske inte bara prata om hur många vargar det finns.
Så varför är vi så rädda för just vargen? Vargen är ett rovdjur som i alla kulturer och alla tider har väckt rädsla hos människan. Den sorteras in i den grupp som forskarna kallar för rädslorelevanta djur. Lite laborering i arkiven ger vid handen att vargen har dödat människor i Finland, men senast skedde det 1882. Till exempel i Åbotrakten fanns det då en vargflock som sägs ha tagit 22 barn. Med hjälp av ryska experter avlivades alfahannen och vargen fördrevs helt från trakten. För ungefär 20 år sedan började den komma tillbaka, igen invandrande från öst, och etablerade sig så att det nu finns 11 revir eller vargpar i egentliga Finland. På de här 20 åren har inga attacker mot människan skett. Men vargen har anpassat sig så väl att också rovdjursforskare är överraskade. Nästan hela sydvästra Finland är redan indelat i olika vargrevir. På EU-nivå har antalet vargar nästan fördubblats på 10 år. De är nu över 20 300 och vissa börjar tycka att det får vara nog.
The European Union has declared war, and I know what you're thinking. No, it's not a war against Russia, not yet at least. What we're talking about tonight is a war on wolves.
Vargen har också rivit EU-toppen i hjärterötterna. För ett par år sedan dödade en varg en ponny som hette Dolly. Dolly råkade vara EU-kommissionsordförande Ursula von der Leyens favoritponny. EU har så i september lagt fram ett förslag om att i sitt habitatdirektiv ändra vargens status från strängt skyddad art till enbart skyddad djurart. Vissa vargvänner menar att det här är en hämnd från EU-toppen von der Leyen för att en varg dödade hennes häst. För att vargens status ska kunna ändras behöver ändå den så kallade Bernkonventionen, som säkerställer att vilda växt- och djurarter bevaras och skyddas, justeras. Bernkonventionens ständiga kommitté väntas ta ställning till frågan i december. Men så har vi nu då ett läge med rätt så varitäta områden på landsbygden och människor som företrädesvis bor i städer som tycker att vargen ska bevaras. Här finns en risk för en splittring mellan så kallade citygröna i städer och människor som bor i glesbygden. Vad tänker du om det, Maria?
Det är väldigt mycket som spelar in i detta. Och en sak som vi inte har nämnt eller pratat om här, det är ju bara det här med vår relation till naturen och natursyn och så vidare. Och den kan ju vara väldigt liknande mellan stad och landsbygd. Jag tänker att skillnaderna är inte alltid stad och landsbygd som sådan. Så där kan man ju värna väldigt mycket om naturen oavsett var man bor. Så att det är kanske inte det som är det som spelar in.
Nej.
Men sen så har vi de här aspekterna som har att göra kring ens livsmiljö, ett sammanhang, levnadssätt. Där vi ser att rovdjuren är ju ett större hot mot tamdjur till exempel. På landsbygden har vi fler som bor som äger tamdjur, livnär sig på detta och så vidare. På får till exempel. Så då får vi ju de andra dimensioner som spelar in här och som kanske då inte är lika relevanta om man lever i staden. Det kommer inte så nära ens egen livssituation eller livsmiljö. Och det har vi faktiskt sett i forskning som vi gjorde studier i Norge, att det här med att ha en positiv eller negativ attityd till vargen som sådan, det är inte samma sak som att känna en oro eller rädsla för djuret, utan det är bara en liten del i vilken attityd man har till det här djuret och om det ska få finnas och var det ska finnas och så vidare.
Precis. Hör du, vad brukar hända om människor då inte får gehör för sin oro eller för sin rädsla? Vad leder det till så här ur ett miljöpsykologiskt perspektiv?
Det gör ju att människor behöver hantera på det på något vis. Det blir ytterligare en stressfaktor i det dagliga livet. Och där har vi ju sett effekter från några av våra experimentella studier. Att om man känner den här oron, ja då tar det också tankeresurser från andra aktiviteter i det vardagliga livet. Så kan vi tolka våra experimentella resultat. Det kan också göra att människor undviker vissa situationer. Att man undviker att gå ut ensam om man bor på landsbygden på kvällen i naturen. Som du sa, att man kanske undviker att ge sina barn en frihet att vara ute och leka på egen hand och så vidare. Så det får ju den här typen av begränsningar för i livet för människor.
Vad kan man då göra för att människan och vilda djur ska kunna samexistera och leva i samma områden?
Det finns inget direkt svar på det. Det finns inget enkelt svar. Det finns olika strategier som man jobbar med utifrån det. Ofta vad det har handlat då om med risk för angrepp på djur och så har man tittat rent på finansieringen med att ge ersättning för får som har blivit döda eller skadade till exempel. Man tänker att det är ett finansiellt initiativ. Det kan ju möjligtvis ta bort en oro för finansiella konsekvenser av rovdjuren, men det tar knappast bort oron i den mån att vad det innebär för mig att möta ett djur eller vad det skulle innebära, ja, den relation jag har till mina djur och så vidare. Där man har tittat mycket på det här med information och utbildning som jag var inne på. Och där är kanske en liten del i det att en viss medvetenhet om djuret, hur det beter sig och hur jag själv reagerar. Det är ju någonting som ska spela kan spela roll i det.
Men hur tycker du att samhällen här i Norden då, som du har tittat på och forskat, hur har samhällena handskats med människors rädsla för just vargen?
Ja, men jag tänker att det här med oron och rädslan, det är egentligen först på senare år där det är någonting som man pratar väldigt öppet om, att de här känslorna finns och att det är en del av hela situationen att lösa samspel mellan människa och rovdjur. Så jag tänker att det är verkligen, det är en framgång i den riktningen att man ser att det här handlar inte bara om fakta och kunskap, utan att det finns känslor med det också. Sen är det ju så att rovdjursförvaltningen på många håll, vad jag förstår, i Sverige, Norge, Finland med mera. Det är ju väldigt mycket ett arbete som sker utifrån biologiska, ekologiska utgångspunkter. Och i lite mindre grad med ett fokus på just en människokunskap i de här frågorna. Och där kan jag väl se ett behov av att det finns en större förståelse för den mänskliga sidan i det här. Sen vet jag att man försöker på olika håll, men jag tänker mer kraft och engagemang där skulle jag nog kunna göra nytta.
Skulle du själv gå ut på en skogspromenad ensam eller med din hund en kväll i ett område där du vet att det kan finnas varg?
Ja, jag skulle kunna göra det. Men jag tänker det är bra att ha en medvetenhet om att det är en situation där det finns varg. Och också då agera efter det. Att använda vad vi i psykologin kallar för olika coping-strategier kring det. Så att förbereda mig själv på det. Ha en förståelse vad jag skulle göra. Inte släppa min hund lös till exempel.
Tack Maria Johansson, professor i miljöpsykologi vid Lund. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt. Max Kivivuori har gjort ljudmixningen och Lukas Dahlström är producent. Kom ihåg att gilla oss på arenan så får du ett bud när ett nytt avsnitt är klart. Vi hörs igen.